Kära systrar och bröder i Kristus. Det är verkligen en glädje, en ära för mig och frun att få komma hit. Lars-Erik Axenstedt, för dig som inte vet vem jag är eller vilka vi är, så född och uppväxt i Umeå, 59 år. Min fru Eva, res på dig Eva. Hon, jag brukar säga, har fått liv tre gånger. Först när jag föddes, när jag blev frälst, och så liv heter ju, ja, Eva betyder ju liv. Hon är tre, jag är tre dagar äldre än henne och hon är 3 centimeter längre än mig. Vi har 3 barn tillsammans och 4 barnbarn. Ja, vad ska jag säga mer? Jag har predikat i 40 år. Drygt 40 år till och med. 42 år. Jag började när jag var 17. Och det var en gammal pastor som flera av er känner, som sparkade igång mig. Göran Karlsson hette han. Ja. Jag har pastoriserat i 30 år. Drygt. Vi har rest på mission. Italien sedan 93. Spanien. Portugal. Kolahalvön. Sen till och med före murens fall. Så flera av er känner väl till mig lite grann utifrån det här med Dalagården som Elin sa. Och Emil som är hemma och är sjuk idag, det är ju en nära kompis till mig. Vi håller på med amatörradio, med radio. Så att jag får hoppas att han är på rätt frekvens nu. Och inte liksom spårar ur helt och hållet. Tack för att få komma till er. Det är ett förtroende och den glädje. Det blir en annorlunda predikan idag. Väldigt annorlunda. Det blir, om du har varit på Kina restaurang någon gång, så finns det en rätt som heter 3 små rätter. Så det blir, det är 3 stycken speciella bibelsammanhang som jag vill lyfta fram. Och 2 stycken ska jag lyfta fram i öppningen här av predikan, och så ska jag sluta med det tredje. Och det blir till att börja med en text från Nya Testamentet och en från Gamla. Prisad vare Herren. Öppna våra öron att höra, inte människors ord utan ditt ord. Amen, i Jesu namn. Matteus 16. Matteus, det 16:e kapitlet. Och vi läser från den 13:e versen och framåt. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, andra säger Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Då svarade Jesus honom: salig är du, Simon Barajona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat det här för dig, utan Fadern i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan. På den klippan ska jag bygga min församling. Dödsrikets portar ska aldrig få makt över dem. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar, och allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Amen. så läser vi texten från Gamla testamentet. Och det är Jesaja 6. Jesaja 6. Och i Jesaja 6 och 1 så står det så här. I det år då konung Ussia dog såg jag Herren, han satt på en hög och upphöjd tron och hans mantelsläp fyllde templet. Seraferna stod ovanför honom, var och en med 6 vingar. Med 2 vingar skylde det sitt ansikte, med 2 skylde det kroppen och med 2 flög det. Och de ropade till varann, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen och templet fylldes av rök. Jag sa, ve mig, jag är förlorad. För jag är oren. Jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Amen. Båda de här texterna är ju fullständigt monumentala texter i både gamla och nya testamentet. Och jag tror att du som är bibelläsare, du har ju inte missat de här texterna. Den här texten i Jesaja, den har berört mitt liv vid 3 tillfällen på ett speciellt sätt, mycket djupt. Och ett tillfälle vill jag dela med dig här i öppningen. Det var när vi reste in på Kolahalvön. Och vi åkte genom ett område som var fullständigt förstört miljömässigt. Man sa till oss att 70 centimeter ner i marken fanns det inget organiskt liv. Och 7 av 10 barn som föddes var missbildade. Ur skorstenarna på fabrikerna så var det olikfärgad rök, det var grön och orange och det såg ut som en skogsbrand hade dödat hela området. Och så skulle jag predika och plötsligt så poppade den här texten upp i mitt inre. Och jag sa som till Herren, men hur i all sin dar kan den här texten vara sann? I det här sammanhanget. Och så mötte vi församlingen och den var full med Herrens härlighet. Den var alldeles full med Herrens härlighet. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och så skulle vi nästan förvänta oss att det stod hela jorden är full av hans helighet. Men hans helighet uppenbaras här på jorden i hans härlighet. I Matteus 16 så läste vi, vem säger människorna att människosonen är? Och precis som det var på den tiden så är det i Sverige idag. Vi kan gå ut här och fråga, och jag hörde faktiskt om ett evangelistteam som hade varit på en skola. Och så i en korridor så frågade en av evangelisterna, en elev, vet du vem Jesus är? Ja, han går i 7C, sa han. Så det kan finnas massor med svar ute i samhället, va? Och plötsligt så säger Jesus till dem, och vem säger ni att jag är? En mycket relevant fråga till oss som vill vandra med honom i den här tiden av världen. Vem säger du att han är? Vem säger du? Du som lyssnar på mig idag, vem säger du att han är? Vem säger jag att han är? Det är en otroligt märklig tid vi lever i. Så sitter jag i telefonen och pratar med min mamma som är 92 år. fullständigt klar. Hon sköter alltihop själv. Och vi pratar om den här coronatiden. Och så säger hon plötsligt någonting som bara fastnade i mig, och det har varit där i ett drygt halvår. Hon säger, du vet, sa hon, Lars-Erik, jag måste gå tillbaka till min tonårstid i slutet av andra världskriget innan jag finner en tid som är jämförbar med den här. Vi har varit nästan som i ett undantagstillstånd, eller det har det ju varit, ett undantagstillstånd. En turbulent tid. Och vi känner av en tid där gamla polariseringar grävs upp. Konfrontationer, ställningskrig. På många olika plan. Och mitt i den här tiden så har inte vi som församling kunnat samlas till gudstjänst heller. Mycket speciellt. Mycket speciellt. Och på ett sätt, jag pratade med en annan pastor i en annan del av Sverige, och plötsligt så säger jag till honom, men kanske det finns något bra i det här. Att vi inte har kunnat gå till gudstjänst. Vi får på något sätt pröva oss själva i hur funkar mitt personliga andagsliv. Vad har jag för personlig relation med Herren? Lever jag Herren eller lever jag med Herren genom församlingen? Vem säger ni att jag är? Nu möts vi till gudstjänst igen och prisad vare Herren. Vi gläds över det. Och den senaste tiden när det har varit mycket tal om gudstjänst så har... Jag är så där att jag kan tänka på, fastna vid speciella ord ibland och gå och grubbla på dem där. Och ordet gudstjänst har kommit. Guds tjänst. Och plötsligt så kommer frågan till mig, vad är en gudstjänst egentligen? Är det vi som ska tjäna Gud? Eller ska Gud tjäna oss? Och vi har ju bara det där ordet i svenskan. Men vad lägger vi i det? Engelskan har ordet service. Och det kommer egentligen ur latinets ministerium. Som betyder service. Och jag tänkte på det igår, att det kanske inte är så dumt. Vi är ute i vårt vardagliga liv, vi lever vårt vardagliga veckoliv och så taxar vi in och får service liksom. Och så ut igen. Men jag skulle vilja säga att det här med gudstjänst, från min sida sett och från ordets sida sett, så vida jag kan se det, så handlar det om ett samspel, ett umgänge med Gud. Ett utbyte. Det är inte att han bara tjänar oss eller vi bara honom, utan det är ett utbyte, det är ett möte med Gud. Precis som det var i lustgården. Och så händer det där syndafallet, vi ska inte dyka in i det. Och det märkliga är att då står det att när han kom så ropade han, var är du någonstans? Det gjorde att tanken dök upp hos mig igår. Du kanske har tänkt det tidigare, jag har aldrig tänkt det. Men att förmodligen så blev han så förvånad att de inte kom springande till honom. Så han frågade, var är du? Och den frågan är också relevant när vi möts till gudstjänst som vi gör idag. Vart är du någonstans? Vart är jag? För du vet, vi kan ju vara här i gudstjänsten. Men vi kan i tankarna vara i nästa vecka. Eller vara kvar i förra veckan. Och det finns de som är kvar för 30 år sedan till och med. Var är du? Var är jag någonstans? Vi möts till Guds tjänst. Varför tar jag upp det här? Jo, jag tar upp det här därför att på något sätt när jag har bett inför den här stunden, veckan som gick, så kände jag bara vi behöver lyfta blicken. Vi behöver höja blicken. Vi behöver få den där upplevelsen som Jesaja fick. Han såg Herren på en hög och upphöjd tron. Och i Hebreerbrevet så finns ett, jag bara sticker in det, ett litet, väldigt speciellt ord. Hebreerbrevets 4:e kapitel och de 3 sista verserna där. Men speciellt vers 16 som säger att vi ska med frimodighet springa fram inför nådens tron och be om nåd och hjälp i rätt stund. Snacka om Guds tjänst. Så det finns ett samspel i en gudstjänst. Ett samspel mellan Gud och människa. Ett möte. I det tillstånd som vi egentligen var skapade till och för. Jag önskar att jag skulle kunna lyfta våran blick bort ifrån pandemi och bort ifrån kriser, bort ifrån problem som vi personligen brottas med, bort ifrån svaghet i våra kroppar, bort ifrån oegentligheter, bort ifrån ställningskrig. Och lyfta blicken till Herren. Ett högre perspektiv. Vi möts till gudstjänst och vår Gud, han är helig. Helig, helig, helig. Och det intressanta är att änglarna ropar ut den här trefaldigheten. Helige fadern, helige sonen och helige den anden. Helig, helig, helig. Hela jorden är full av Herrens härlighet. Du vet, när vi möts till gudstjänst på det här sättet så går vi in i ett mycket, mycket större och högre perspektiv på många olika sätt. Och jag menar det rent faktiskt alltså. Jag menar det faktiskt och jag ska förklara lite grann om brytningen i det där. När vi möts här idag så går vi in i ett helt annat perspektiv än vad vi är i vår vardag. Bara en sån sak som att när vi möts på det här sättet så kopplar vi faktiskt samman. Hela jorden är full av din härlighet. Vi kopplar samman i det världsvida perspektivet. Där 2,4, nästan 2,5 miljarder människor delar tron på Fader, Son och Helige Ande. Halleluja. Vi är en del av den världsvida kyrkan. En del av ett stort perspektiv. Och då spelar det inte så stor roll om våran församling är 2 eller 3. Det är Guds församling. Det är Guds församling. Och på flera platser i Bibeln så kan du få den här inblicken i det här samspelet mellan himmel och jord. Just i gudstjänsten. Vi läste det från Hebreerbrevet, vi har läst det i Jesaja. Du kan se det på många ställen i Saltaren, i Uppenbarelseboken kan du se det. Gudstjänsten. Och det finns någonting som är så omtumlande i det här. Alltså vårt intellekt kan liksom inte greppa det här. Det är en samverkan, och i Matteus 16, och det var därför också jag lyfte fram den här texten i Matteus 16 i början, så säger Jesus: det du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och det du löser på jorden ska vara löst i himlen. Det finns en samverkan. Det effektuerar båda de här verkligheterna. Det finns en oerhörd, obegriplig, stor möjlighet i det här, och allt för sällan använd av oss. Vi förstår ju absolut inte hur det där fungerar. Det gör vi inte. Men det hindrar oss förhoppningsvis inte att tro på det Jesus säger. För det är Jesus som säger det här. Om man då ska röra vid det där lite grann, spänningen mellan intellekt och tro, så finns det ett ord i teologin som vi i vår frikyrkokultur inte använder så ofta. Mysterium. Känner du igen det ordet? Mysterium. Och det innebär inte att det är någonting mystiskt, konstigt. Utan ordet mysterium, om du tittar på det i ordlister och så är det förklarat så här, att det är det som inte vårt intellekt kan greppa. Vi kan liksom inte fånga det där. Vi kan inte begripa det. Ingemar Stenmark kan sa det lönar sig inte förklara för dem som inte begriper, sa. Vi kan inte begripa det där. Men vi tror på det därför att det är Jesus som säger det. Det är förvisso ett mysterium. Men det är en verklighet. Gud är alltså större än ditt och mitt förstånd. Och det är väl ändå för fantastiskt. För om Gud för dig skulle vara det som ryms i mitt förstånd, då var det inte mycket till Gud, det kan jag säga. Han är större. Han är högre. Och jag önskar att jag skulle kunna lyfta ditt perspektiv idag, så att du får något lite högre vinkel. Ja. Han är på tronen. Mysterium. Och jag skrev ner det här i morse, lyssna. Mysterium, det är ogreppbart för vårt förstånd. Men i och genom vår tro så rör vi oss in i det och upptäcker mer och mer av Guds härlighet och storhet och trons mysterium och möjlighet. Så gudstjänsten, när vi kommer samman, är ett samspel mellan himmel och jord. Plötsligt så kliver vi in i den ständigt pågående gudstjänsten inför Fadern. Plötsligt så kopplar vi upp till den liksom. Och finns med i det här. Och det kan till och med hända att det liksom varvar ner lite grann varje söndag klockan 11 där uppe i himlen. För det står att till och med änglarna är nyfikna att titta in i det här. med försoningen och försoningens verklighet. Och låt mig säga det. Ni har ett fantastiskt lovsångsteam. Gud välsigne er. Gud välsigne dig Per i din tjänst. Men låt oss inte begränsa tillbedjan till ett litet pass av lovsång i gudstjänsten. För tillbedjan är någonting mycket större. Tillbedjan är egentligen hela gudstjänsten. Tillbedjan det är när vi gjorde insamling. Tillbedjan det är när vi bryter brödet och delar Herrens måltid. Tillbedjan när vi sitter vid borden och umgås med trossyskon. Tillbedjan är när vi kommer inför tronen i bön. Och faktiskt att jag tar ett steg till. Du vet, bara att du satte dig i rörelse och kom till den här gudstjänsten. Den typ av tillbedjan. Det fanns ett beslut hos dig. Jag ska gå dit, jag ska delta i det här. Så hela gudstjänsten är en tillbedjan, ett umgänge med Gud. När vi då möts på det här sättet så måste jag ju få säga det. Tyvärr, och då ska du inte tro att jag inte tittar på tv. Jag tittar på tv, absolut. Och jag är en sån där YouTube-tittare. Prenumerera på kanaler där och tycker det är intressant och sådär. Om fiske och gamla bilar och ja. Men vi lever ju i en otrolig mediekultur. En tv-kultur som på något sätt har tränat oss i att sitta hemma i våran tv-soffa och tycka och bedöma. Och så blir det jättelätt när vi kommer till gudstjänsten att vi liksom vi har den där vinkeln som det är i tv-soffan hemma liksom. Och därför ställde jag talarstolen här nere idag. Därför jag känner att jag vill tydliggöra för dig att egentligen när vi möts till gudstjänst så finns det ingen scen och ingen publik och det pågår inget framträdande. Därför det är ett samspel med himlen. Och måtte Gud själv få vara i centrum och fokus. Och så säger jag att jag har predikat i 40 år, drygt 42 år. Och det har jag gjort. Och sista, tror det var näst sista sommaren Göran Karlsson levde. Så satt jag på Dalagården med honom och så tänkte jag att nu ska jag få lite själavård av min gamle pastor. Och vi tog en kopp kaffe på altanen på Dalagården och så sa jag till Göran att jag måste få lätta mitt hjärta inför dig, sa jag. Jag vet inte vad det är. Jag blir bara mer och mer nervös varenda år jag ska predika. Då ställer han ner koppen och så tittar han på mig och så säger han, så ska det vara. Så tog han upp koppen och så fortsatte han och drack. Det var själavård i klassisk stil, ska jag säga dig. Då var det klart. Och på något sätt så har det tagit liksom flera år för mig att det där ska sjunka in och jag ska förstå det. Jo, men det handlar inte om vad jag säger. Det handlar om att på något sätt försöka meddela och förmedla Guds ord. Och vad det säger. Och därför är det egentligen ganska intressant att vi inte har fått samlas till gudstjänst. Vad har Gud talat in i ditt liv under den här tiden? Vilka gudstjänster har du haft? Ja. Prisad vare Herren. Det är en högre dimension. Och vi läste i texten i Matteus 16 och nu vill jag att du tittar i vers 18 om du har kvar det där. Jag höll på att säga om du har kvar Bibeln. Gud har alltså i Kristus gett församlingen en otrolig samverkansposition. Det du binder ska vara bundet och det du löser ska vara löst. Men det finns också ett beskydd i det här. Som är något så oerhört starkt. För Jesus säger nämligen så här. Dödsrikets portar ska aldrig bli den övermäktig. Och när Jesus sa det så visste de precis vad han menade i den tidssituationen som de var. Därför det var vid portarna som man möttes och fattade besluten. Det var vid stadsporten det där hände när de skrev i sanden och Jesus skrev i sanden och de diskuterade om de skulle stena den här äktenskapsbryterskan. Det var vid stadsport. Man skulle kunna säga att det är som dagens riksdag. Stadsporten. Och det innebär någonting. Det betyder någonting när Jesus säger det här. Det innebär alltså att den beslutsfattande myndigheten i mörkrets rike kommer aldrig att ha makt över församlingen. Det är Jesus som säger det. Oavsett situation i tiden och världen. Tala om ett mysterium. Vi förstår inte alls helt hur det där ska funka. Men vi tror på det därför att det är Jesu ord. Vi är tillsammans inför Guds tron just nu då. Ett pågående samspel med himmelen och jorden, med mänskligheten och gudomen. Och precis som Jesaja, och vill du läsa när du kommer hem, så kan du läsa Jesaja kapitel 5. Nu läste vi 6 och 1 och början där. Men om du tittar i kapitel 5 så ska du få se vilken otrolig krissituation det var i nationen. Det var en enorm krissituation bland folket. Och inte nog med det att det var kris rent nationellt, så dör kungen på kuppen. Och mitt i det där kaoset så kan man tänka att det borde vara både bara förtvivlan och elände. Men Jesaja, han ser Gud på tronen. Jesaja, han ser Gud på tronen. Och då känner vi bara, wow, så häftigt. Tänk att få se Gud på tronen. För Jesaja var inte alls så häftigt. För när Jesaja är inför tronen så plötsligt händer någonting. I den här närvaron så belyses hans eget liv. Och han ser plötsligt vilket elände han är. Och han säger, ve mig, jag förgås. Ve mig, jag förgås. Jag har orena läppar och jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Och mitt i den situationen så sker någonting förunderligt. Så kommer Guds nåd flygande till honom. Och Guds nåd berör honom. Berör det område i hans liv där han har utropat sitt speciella syndaområde. Läpparna, och så renar han honom. Så renar han honom. Mitt i kvalet så vänder det liksom. Och utifrån insikten om detta, insikten om att Gud är på tronen, insikten om skräpet i hans eget liv, så uttalar Gud någonting. Vem får jag sända och vem vill gå? Och då förlöses det här i Jesajas liv. Att han förstår att Gud är på tronen. Gud är på tronen. Han har rört vid mig. Här är jag. Sänd mig. In i den där krissituationen. Vilket samspel. Ska jag säga, vilken gudstjänst. Helt oerhört. Vänner, vi är ju bara människor. Vi är bara människor. Och vi vet att det är inte lätt i kristider. Kris och kaostider. Det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och Guds barmhärtighet. Det vacklar ganska kraftigt, men Gud är på tronen. Prisad var det Herren. Gud är på tronen. Och lyssna. Jag skrev så här igår kväll. Den tron vi bär på, att Gud har absolut kontroll och absolut förmåga, gör att vi förstår att nederlag kan vändas till seger, fångenskap till frihet och sammanbrott till genombrott. Gud kan vända på våra livssituationer. Det är inför Gud, samspelet där. Och plötsligt så förlöses det där obegripliga, det profetiska. När någon talar ifrån himmelen på svenska till oss. Och rakt in i situationen så kan det förvandlas. Prisad vare Jesus. Nåden kom liksom flygande och rörde vid honom. Jag ska lova då, eller jag lovade då att det skulle vara 3 stycken. Och nu jag ser att tiden går, så jag ska göra det här lite snabbt. Men jag vill inte passera det här tredje sammanhanget, och det är Ruts bok. Det är Ruts bok. Och det är en mycket speciell händelse. Tala om en krissituation. Och vi ser i den här krissituationen i Ruts bok hur vägledning kan komma till oss. Och vi ser också hur förändring kan komma till oss. Och du vet, du ska få en liten nyckel att läsa Ruts bok på ett annorlunda sätt. För det finns 3 stycken huvudrollsinnehavare i Ruts bok. Det är Rut, det är Naomi och det är Boas. Och de här 3 huvudrollsinnehavarna, de återspeglar, eller hur ska man säga, de visar på 3 stycken. Alltså Rut, kan du säga, är en bild på församlingen. Naomi är en bild på den helige ande. Och Boas är en bild på Kristus. Om du har med dig det. Rut församlingen, Naomi den helige ande och Boas Kristus. Så läser vi från Ruts 3 kapitel och vers 1. Ruts svärmor Naomi sa till henne: min dotter, jag vill försöka skaffa dig trygghet så att det går bra för dig. Bara det är ju en predikan. Det är det den helige ande vill med ditt och mitt liv, med församlingens liv. Hjälpa den. Hjälpa den. Det är så att Boas, vår släkting, hans var tjänstekvinnor du har varit tillsammans med. Och just i natt kastar han korn på sin tröskplats. Då säger den helige ande till församlingen: så tvätta dig, smörj dig och klä dig. Bara det där är en predikan också. Fin och gå ner till tröskplatsen. När han lägger sig så se då var han lägger sig och gå dit och lyft upp manteln vid hans fötter och lägg dig där. Helige ande säger till församlingen: lägg dig vid Jesu fötter. Då kommer han att säga till dig vad du ska göra. Då säger Rut, alltså församlingen, till den helige ande. Hon svarade: allt vad du säger ska jag göra. Rut gick ner till tröskplatsen och gjorde precis som hennes svärmor hade sagt till henne. När Boas hade ätit och druckit och hans hjärta var glatt gick han bort och la sig in till sädeshögen. Då kom hon dit utan att han märkte det, lyfte upp manteln vid hans fötter och la sig där. Vid midnatt ryckte mannen till och böjde sig framåt, och där låg en kvinna vid hans fötter. Han säger: vem är du? Hon svarade: jag är Rut, din tjänarinna. Bred ut din mantelflik över din tjänarinna, för du är min återlösare. Det där är någonting väldigt speciellt. På det där sättet förlovade man sig i Israel på den där tiden. På torget så svepte han in. Jag svepte in Eva i, ja, det var fliten tröja. Och hon säger: svep in, bre ut mantelfliken över din tjänarinna. Då sa han: välsignade du av Herren, min dotter. Du har visat ännu större trohet än förut genom att inte springa efter unga män, vare sig fattiga eller rika. Så var inte rädd nu, min dotter. Allt vad du säger ska jag göra. Och det där, vet du, det där, det har liksom malt i mig. Oerhört. För kristenheten i Sverige, vi har varit inne i en tidsanda där vi har bett på ett sånt sätt att vi har nästan kommenderat Gud vad han ska göra. Och vi har sagt: i Jesu namn och i Jesu namn. Här finns det ett samspel. Och jag hoppas du ser bilden. Jag har talat om ett samspel mellan himmel och jord. Mellan människa och Gud. Och den helige ande säger någonting till församlingen. Nomi sa något till Rut. Och Rut säger: allt vad du säger ska jag göra, till den helige ande. Och det vänds plötsligt i att Kristus själv säger att allt vad du säger ska jag göra. Prisad vare Herren. Slutklämmen. Det finns alltid en väg för församlingen. Dödsrikets portar har ingen makt över församlingen. Vägen, det är att hålla sig nära Kristus. Ordet och bönen. Och Jesajas insikt om sig själv och folkets situation. Alltså din och min insikt om oss själv och det skrot och korn som är här. Och om församlingens skrot och korn. Det är inget problem för Gud. Bara vi är uppriktiga. Bara vi är uppriktiga. Gud är en nådefull far. Han vet om din situation. Han kan förvandla den. Och Herren har en väg för oss som Guds folk i Sverige, i Skandinavien, i Europa och i världen. Gud har en väg för er för Kvarnforskyrkan. Amen i Jesu namn. Tackar dig Gud för att du är den som kan förvandla mörker till ljus. Blindhet till insikt. Fångenskap till frihet, nederlag till seger. Sammanbrott till genombrott. Ja, du gjorde det till och med det obegripliga. Du vände död till liv. Och vi är samlade inför dig i det här samspelet som vi på svenska kallar för gudstjänst. Och du ser rakt igenom oss. Du vet vad vi bär på. Och det är liksom inte långt borta att vi ropar ut ve oss. Vi förgår. För vi är orena. Mitt i det här så flyger du och rör vi oss och upprättar och renar och stärker. Och vi tackar dig Gud. Du är helig. Du är upphöjd. Du är på din tron. Amen.